Välkommen till Kulturpodden med Silja-Marit och Thomas i studion. Och idag ska vi tala om konstnärer och fiktiva gestalter som så där frivilligt väljer att ställa sig utanför samhället. Och jag tänkte att jag måste genast säga att det här är ett tema som vi redan för länge sedan har valt att ta upp. Vi funderar på det här eftersom det just nu är aktuellt till exempel med en ny utgåva av poeten Larry Sylvans dikter. Och så har det talats en hel del om författaren Otto Gabrielsson och hans förhållande till samhälle. Och så råkade det finnas en sån här arenan aktuell film som heter Captain Fantastic som handlar om en pappa som lever ute i naturen tillsammans med sina 6 barn och väljer att uppfostra dem enligt helt egna mönster. Så det här lät som en ganska sådär bra kombo. Men sedan under den här tiden så bröt det här kriget i Ukraina ut och samtidigt kom den här nyaste klimatrapporten. Och då började det kännas lite sådär som att vi kan ta den här frågan ganska sådär nära oss själva och börja med att fundera på om ni någonsin känner så här att nu känns världen och samhälle och alla strukturer vi har och mänskligheten på något sätt så tung och jobbig att man kanske skulle vilja dra sig tillbaka och bara för en stund liksom blunda för allt det som sker omkring och välja att leva helt annorlunda. Är det någonting som ni känner igen er i?
Ja och nej. För mig är ju frågan att hur hoppar man av? Att för tillfället känns det ju som att samhället skulle åka på i ett tåg som kör minst 300 km i timmen. Och ett sånt tåg hoppar man nu inte precis av så mycket. Och samtidigt så är det ju så att hoppar man av så kan man ju inte överhuvudtaget påverka utvecklingen åt något håll. Det räcker ju inte ens med ens privata beslut. Så hur gör man då? Kanske gör det bästa av livet och försöka njuta av vårsolen och hjälpa till där man kan. Jag vet inte.
Mm. Marit?
Nej, jag tänker på något sätt att just nu lever vi ju dessutom i fastetid. Och det finns ju många som ägnar sig åt fasta på olika sätt. Det finns de som avstår från att äta sötsaker, se på tv eller använda sociala medier. Alltså vad man nu kan avvara i sin vardag som man ägnar sig åt. Och jag funderar mycket på det där. Själv ägnar jag mig inte åt fasta på det sättet. Men just i och med kriget i Ukraina och klimatkrisen och så vidare. Så jag funderar på det där. Att hur mycket man ska mata den där oron. Och ägna sig åt det som nu på engelska kallas för doom scrolling. Att man hela tiden går in i en sån här nyhetsbubbla. Och blir mer och mer orolig. För det känns ändå på något sätt som att det är ändå ganska begränsat vad jag som privatperson kan göra till exempel nu i den här konflikten mellan Ukraina och Ryssland. Och jag vet inte om det hjälper någon att jag sitter och oroar mig och ser på nyhetssändning efter nyhetssändning utan att jag försöker ändå hålla mig själv vid alla sinnens fulla bruk så att säga. Men, så jag är lite tudelad också, precis som Thomas. Samtidigt så kan jag tänka att en sån här, rent att gå in i någon sån här eskapistisk dröm känns också ganska egoistisk. För just som Thomas sa, att vända samhället ryggen hindrar ju en från att ändå vara en aktiv samhällsmedborgare och ta ett ansvar på det sättet.
Jag tycker det här är en jättebesvärlig fråga. Och jag har helt samma känsla som du, Marit, också. Man märker ju nu när man går in på nätet så finns det ju rätt mycket av det här också, att feel good saker man kan ägna sig åt och serier man kan titta på så att man blir lite gladare och sån här. Det känns också lite fel. Mm. Och samtidigt känner jag som har liksom barn i tonåren att, och som ju hänger på sina telefoner och ser alla de här TikTok-videorna som inte jag har någon koll på vad det ens kommer där. Att jag vill å ena sidan inte stänga dörren och säga nej, nu ska vi inte bry oss om världen utanför, för det är självklart att man måste göra det. Och samtidigt att var går den där gränsen när det blir osunt. Så att det är en jättesvår fråga. Men jag tycker att det kändes jättesådär, på något sätt det satte hela det här vårt tema för idag i ett nytt ljus. När man igen måste på något sätt ta ställning till de här frågorna ur ett nytt perspektiv. Men om vi skulle ta steget tillbaka till det som var vår ursprungliga tanke. Då Larry Sylvan och hans dikter. Så då tänkte jag att Marit, du får gärna börja med att etablera honom och hans författarskap.
Ja, Larry Sylvan, det har kommit alltså alldeles nyligen ut en reviderad utgåva med hans dikter som heter Jag hoppas du också är vid sjön i natt. Och Larry Sylvan var en poet, en ung man som begick självmord. Han var bara 21 år gammal när han valde att ta sitt liv. Och han har bara gett ut en samling dikter och de kom ut på Stumt. Och samlingen hette då Dikter. De kom ut 1977. Och sen har den kommit ut i ny utgåva på 80-talet och nu då 2022. Och den här diktsamlingen, den gavs ut på ett litet alternativt bokförlag som hette Boklaget. Och sålde ju slut på ett kick så här. Och Larry Silvan, det blev någon slags mytbildning kring honom som person efter hans död och de här dikterna också. Och de här dikterna har levt vidare. Jag vet att man har publicerat dem på nätet och man har kopierat upp dem just för att de har varit så svåra att få tag på. Och Larry Silvans dikter, de är, han är en sån här som vänder samhället ryggen, rent konkret kan man säga. Han växte upp i en tvåspråkig arbetarfamilj i Ekenäs och där kände han sig ganska utanför. Han blev inte riktigt accepterad för den han var. Och den här småstadsmiljön, den här småborgerligheten i Ekenäs var någonting som han skydde. Och han såg som lite avvikande och annorlunda. Och de här sneva sociala rollerna passade inte riktigt honom. Eller han passade inte riktigt in i dem kan vi säga. Så att han valde att bosätta sig i ett litet torp långt utanför stadskärnan på gränsen till Pojo. Där han levde ensam och ibland tillsammans med sina vänner, några av sina vänner. Och det här utanförskapet skildrar han då rent det här konkreta personliga utanförskapet, det här mentala, sociala och ekonomiska utanförskapet, så skriver han väldigt mycket om i sina dikter. Och samtidigt också det här utanförskapet i samhället och i opposition på något sätt mot ett etablissemang som han inte är en del av. Och jag själv var medlem i Boklaget på 80-talet. Jag var med och drev den här förlagsverksamheten då. Och här bara för någon månad sedan när jag städade på vinden så hittade jag några lådor med arkivmaterial från Boklagets tid som är på väg till Svenska litteratursällskapet där Boklaget har sitt arkiv. Och när jag gick igenom det här för att sortera och se att vad finns det i de här lådorna, vad finns här? Så såg jag alltså ett brev från Larry Silvan till Boklaget som jag inte visste att fanns. Jag visste inte att det fanns någon korrespondens bevarad helt enkelt. Och jag skulle kunna läsa upp det. Det är ett ganska kort brev som Larry Silvan har skickat till Boklaget då, tidig vår 1976. Och det är odaterat. Han skriver så här. Vore tacksam för kritik av dessa dikter. Om de visar sig vara så inkonsekventa att de inte ens till närmelsevis uppfyller de krav ni ställer på en dikt. För att anse den vara färdig. Så ja, jag glömde vad jag skulle säga. Kasta då bort dem eller någonting i den stilen. Vore i varje fall glad för information om hur ni egentligen fungerar. Hur som helst så hör jag av mig igen någon gång. Förr eller senare. Larry Silvan, Kvarnbacka, Selvik, Ekenäs.
Det är ju nog lite sådär historiens vingslag. Ja. Hörs ganska häftigt.
Ja, och han fick ju nog svar. Det finns två brev till Larry Silvan från Boklaget där de uppmuntrade honom och tyckte att dikterna var intressanta men att de just då inte hade ekonomiska möjligheter att ge ut dem men att de verkligen ville upprätthålla kontakten till honom. Det var alldeles uppenbart att de tyckte att han var en intressant och viktig röst i den unga finlandssvenska poesin och de ville verkligen stödja honom på alla sätt och vis att fortsätta skriva. Det framgår ur den här brevet, eller från svarsbreven kan man säga.
Det här korta brevet är ju på något sätt det som om man skulle se en bild av honom framför sig i sättet att uttrycka sig. Att å ena sidan väldigt så här högaktningsfullt och sen samtidigt det här liksom spontana flödet. Jag glömde vad jag skulle skriva eller säga. Det är ganska fint. Och det var, han var 21 år gammal då, eller hur?
Han var, ja, 20-21 år gammal när han skrev det här och skickade in de här dikterna. Så sen blev de ju liggande. Men det som man kan ju säga om Larry Silvan var ju att han, när han bosatte sig i det här ensliga torpet så det här torpet befann sig alltså gränsa till en avskälpningsplats. Och det tolkar jag som på många sätt väldigt symboliskt. Att han bosatte sig där. Både att han själv kanske upplevde sig som bortkastad på sätt och vis. Eller att han ansågs vara skräp så att säga. Men att där så kunde han också se allt det som människornas överflöd som samlades där på avskälpningsplatsen var människor var beredda att kasta bort för att han använde ju sig av sådana som han sa som hela grejer och tog hem och snickra på sitt hus och möbler och så vidare. Så att här finns i de här dikterna ett sådant tydligt ekokritiskt budskap också när han såg det här konsumtionssamhället och vad det, hur det ter sig, hur det växer fram och vad det gör med oss. vi blir alldeles avtrubbade och allting känns meningslöst. Så att här finns också de här undergångsstämningarna i de här dikterna och den här kritiken av kapitalismen och vårt nonchalanta förhållningssätt gentemot naturen och också mot varandra. Den här tomheten och den här grymheten som vi visar varandra.
Ja, vet du, Marit, här, nu kommer det ju tydligt fram också på hur många olika plan du har haft en koppling till Larry Silvan ganska tidigt. Och jag vet att du, Thomas, till exempel när vi började tala om det här, du sa att du har Larry Silvans dikter i bokhyllan. Jag var liksom den för vilken det här var ett nytt namn. Jag hittade sen också diktsamlingen hos mina föräldrar i deras bokhylla, så för den var han välbekant. Men det där, men nu, alltså, då inser jag ju att ni har läst de här dikterna som betydligt yngre. Och sen nu när vi har läst dem på nytt och ni har tittat på dem på nytt, vilken typ av känsla väcker det hos er? Finns det någon slags känsla av tröst eller hopplöshet eller frustration eller vad? Just med tanke på hur mycket som känns ändå, jag menar, fasligt aktuellt på något sätt i det han skriver.
Jag känner kanske mer känslor som sorg och vrede än de här som du nämnde. Och det här att det också på ett sätt väldigt tidstypiskt, det här med en del av en 70-talistisk ungdomsvåg, en sån här slags en del av en ändå internationell gemenskap av motstånd mot uttryckligen västerlandets livsstil. Kanske inte revolt, utan mer kanske det här att helt enkelt vägra vara med och då stiga ut ur det här ekohjulet. Men mycket vrede, jag menar ord som berätta inga lögner för barnen, berätta att vi har förstört allting. Det här är då 70-tal, ska vi komma ihåg. Jag står ensam och ser min generation gå vilse i en vansinnig labyrint av maskiner och bestämmelser. Den estetiska skönheten framhävs genom att utrota alla djur. Det är ju en undergångskänsla här också, att den väg vi är inne på nu så det där leder mot undergången, och det är ju 50 år sedan. Så det här som vi nu tänker att den väg vi är inne på är inte så där väldigt hållbar. Så det, vilket också är hemskt att inse, att det här är ju ingen ny tanke. Det här har ju funnits så länge att man ju börjar undra varför ingenting har hänt något mer än det som vi har lyckats åstadkomma tills vidare. Just vad gäller klimatkatastrofen eller klimatkrisen.
Jag tycker det är spännande när man ser de här texterna i olika tidsperspektiv. För den ena utgåvan här som jag har är en utgåva som kom i slutet av 80-talet. Och där finns ett förord av Birgit Kvarnström. Och där man på något sätt igen läser de här texterna mot bakgrunden av den då aktuella yuppie-eran. Och där man igen ser det som att en slags förebådan, eller att tänka att det här kunde han se då på 70-talet, och det här skriver man i slutet av 80-talet, och så tar man det här klivet framåt till vår tid och känner precis just det här, att vad är det för fel när vi inte förmår göra någonting åt det här? Jag tänker just den här bilden av den här avskälpningsplatsen som på något sätt både så här på en symbolisk nivå och sen jättekonkret. Det finns på arenan helt underbara sådana här klipp från program som har gjorts då kort efter hans död med hans vänner, och sen 20 år senare när man har följt upp dem, och där de talar också om den här fysiska avskälpningsplatsen och när det beskrivs på något sätt det här att vad människor kastar bort i relation till hur konsumtionen ser ut och det här att hela tiden skaffa nytt och skaffa nytt och skaffa nytt, och sen när man bara på något sätt ställer det i relation till mycket av de filmer och dokumentärer som görs idag kring hur våra avskälpningsplatser ser ut, hur haven ser ut som har fungerat som avskälpningsplatser, så blir man ju nog lite mörkrädd alltså.
Ja, när jag tänkte för Larry Silvans del så var det uppenbart att han sökte sig till naturen. Det var naturen som gav honom tröst på något sätt, och att när han drömde om en bättre och rättvisare värld, och han hade alldeles uppenbart en sån panteistisk livssyn där han såg sig själv som en del av naturen, och han gick totalt in i den här naturen och talade med djuren och växterna och vände samhället ryggen. Han skriver någonstans att det finns ingenting annat än ensamhet och en ensam väg att gå utanför alla lagar, all mod, det förbannade samhället. Också i en av hans mest kända dikt som heter Fosterland så skriver han att jag är inte medborgare av Finland. Jag är inte medlem i något jävla samhälle. Finland och alla länder i världen kan dra åt helvete. Jag är universums barn. Solnedgångens barn. Så att han, var en av de första rockpoeterna i den finlandssvenska litteraturen, kan man säga, som skrev väldigt politiskt laddade texter, nästan protestdikter. Hans vän då Marit Lundström säger i en av de här tv-intervjuerna från slutet av 90-talet att han var en påle i vårt välbärgade kött. Mm. Tycker jag var så fint formulerat där, att han såg som en farlig ung rebell och folk trodde att han knarkade eftersom han hade långt hår. Bara en sån sak. Men om man är intresserad så ska man gå in på Yle-arenan och leta efter Larry Silvanin Memoriam, så kan man komma åt det här arkivmaterialet. Men det ska jag säga om den här nyutgåvan som har kommit ut alltså nu på ett svenskt förlag. Det var Erik Jonsson, en svensk litteraturvetare och skribent, som råkade läsa en dikt av Larry Silvan på nätet någon gång när han var i de sena tonåren. Och han skriver här i förordet att han skakades av den råa, oförställda vreden. En befriande, okonstlad respektlöshet mot dikten som form. En känsla av bottenlös orättvisa, utanförskap. Och det gjorde då att han letade fram Silvans efterlämnade papper och manus som finns i Åbo Akademis arkiv. Och i den här utgåvan som har kommit ut nu så finns alltså texter som inte tidigare har publicerats. Här finns också texter som är översatta från finska till svenska av Rosanna Fellman. De har vi inte heller läst tidigare. Och Rosanna Fellman är ju en poet som har skrivit en essä om Larry Silvan och hur mycket han har kommit att betyda för henne. Hon hade inte läst honom innan hon skrev sin första lyriksamling. Och då var det någon vän som sa att har du läst Larry Silvan, att dina dikter påminner lite om hans texter?
Det som är intressant med de där finska, det, om jag har förstått det rätt, så det han skrev på finska var väl uttryckligen sångtexter. Då du talar, Marit, om det här med första finlandssvenska rockpoeten. Och igen, om jag har förstått det rätt, så skrev han just dem på finska för att när han sjöng dem, när han sjöng på svenska så blev det en sån här rikssvensk accent automatiskt. Och det kommer jag nämligen ihåg när jag själv i tiderna skrev låttexter och sjöng dem. Att var det på svenska, så då var det på något sätt automatiskt for det in på en rikssvensk accent. Så det är väldigt intressant att när jag läste det här på nytt. Eller det säger ju mycket om vad man hörde när det handlade om sångtexter. De som var på svenska var ju rikssvenska. Man hörde ju inte finlandssvenska sångtexter. Så det måste vara det som fanns i ens ryggrad på något sätt när man började sjunga på svenska. Jättefånigt. Men han hittade ju en lösning då. Skriva på finska. Snyggt.
Jag tycker också att det är otroligt fascinerande när man tänker så här att hur långt tillbaka i tiden som han då inte har funnits bland oss, men hur sådana här författarskap kan plötsligt igen få nytt liv. Och sen att det börjar ploppa upp på många olika ställen samtidigt. Jag råkar höra, alltså då just när det hade blivit tal om det här, du Marit hade nämnt att nu kommer den här nyutgåvan, så då hörde jag Mark Levenguds samtal med Tobias Siljakus i den här bokserien som nu också har gått på Vega. Där det visar sig att Tobias Siljakus har varit väldigt, alltså skådespelaren, har varit väldigt influerad av Larry Silvan och gjorde ett av sina första större sådana egna arbeten på Teaterhögskolan just utgående från hans dikter och tog fasta på det här just med att själv ha den där erfarenheten av att bo i en småstad, vad allt det här innebär för en. Och det är också roligt på något sätt nu att höra den då vuxna, på riktigt vuxna Tobias Siljakus tala om det i retrospektiv. Och sen gå in på de här arenaklippen som då är, redan ligger långt tillbaka i tiden när han var ganska ny i teaterbranschen. Och där tala om sitt förhållningssätt i det här. Att det är spännande, vissa dikter och författarskap på något sätt lever med en länge och påverkar en. Men hur är det med andra? Alltså nu talar vi om det här med att det har funnits, på något sätt lägga i luften det här. Det finns flera sådana här exempel på just författarskap eller konstnärskap eller också fiktiva gestalter som väljer det här sättet att förhålla sig till samhället. Och då har vi ju Otto Gabrielsson som har varit jättemycket på tapeten det senaste året.
Ja, i fjol gav han ut en bok som heter Motborgare som består av dagboksanteckningar från sommaren 2019 till hösten 2020. Och precis som titeln antyder, Motborgare, så handlar det om att hur man kan ställa sig i opposition mot samhället och vad det i så fall innebär, alltså ekonomiskt, socialt och mentalt. Och han skriver ju förstås ur sina egna personliga erfarenheter. Då, sommaren 2019, så han är 37 år gammal. Och för första gången i sitt liv så kommer han alltså att ha ett regelrätt sommarjobb. Eller ett avlönat jobb överhuvudtaget. För att under de senaste 20 åren så har han ägnat sig åt att studera. Och inte alltså varit en del av arbetslivet så att säga. Så att han har ju studieskulder som är ganska höga vid det här laget. Men Otto, det är alldeles uppenbart att han är en osäker och skygg man som när en dröm, kanske lite sådär romantisk dröm om att kunna bosätta sig ute i skogen långt borta från civilisationen. Och han har också ett torp på den småländska landsbygden dit han åker ganska ofta och vistas där i längre perioder. Och det är ju klart att det här är också ett sätt att vända samhället ryggen, att rent konkreta avstånd till samhället och vad det står för, och kanske framförallt det här med att man bara räknar som man har mycket pengar och ett gott jobb. Så att det kanske är mera det där som Otto Gabrielsson tar avstånd ifrån och som han vänder sig emot. Att man ska måste ha ett jobb för att göra sin samhällstjänst, om vi säger så. För att han, enligt mig, så är det kanske nog mera det där att han är den här romantiska drömmen om att lämna civilisationen bakom sig och att sitta där på torpet och kontemplera och skriva och skapa och leva i samklang med naturen och det egna jaget och utforska den sidan av själslivet så att säga. Och där kommer han också, jag menar, i den finlandssvenska litteraturen har vi också en Bosse Hellsten som har skrivit ett antal diktverk där han också skriver om den här drömmen om det här bohemiska konstnärslivet och den här starka viljan att ta avstånd och att ställa sig utanför och bortom olika förväntningar och sammanhang. Och där flyttar han då till exempel ut i en fallfärdig stationsbyggnad vid barngården i Orivesi eller i en fjällstuga vid trädgränsen i Inari för att kunna ägna sig åt det här att skriva och att supa i hans fall. För det handlar ganska mycket om att nära den här drömmen om att
konstnärssjälen.
Just det. Ja.
Men det är ganska intressant, för här kommer ju många av de här olika aspekterna. Vad som är drivkraften till det här att ställa sig utanför samhället? Att är det just den här en längtan till naturen? Är det att man färdigt känner sig utstött? Är det en protest mot strukturerna? Är det ett avståndstagande till den destruktiva människan? Att det blir ganska olika berättelser. Mm. Och kanske också som läsare, betraktare, medmänniska, så blir ens förhållningssätt kanske också lite olika beroende på hur man definierar den där drivkraften. Eller vad säger du, Thomas?
exakt. Jag menar, de här historierna är ju aktuella egentligen hela tiden. Sen känns det ju som att det skulle gå lite i vågor det här också. Att ibland så kommer det inte så mycket verk som har med det här att göra. Och så plötsligt kommer det jättemycket igen. För nu tror jag någonstans i människans DNA så finns det en åtminstone liten, mindre eller större längtan efter att leva i samklang med naturen. Det tror jag. Att det kommer vi aldrig ifrån. Vissa lyckas förtränga det bättre än andra. Och vissa förstör naturen mer än andra. Men det att det ändå finns, vi är ju ändå en del av naturen. Så det där att det finns, så gör ju att det kommer konstverk kring det också hela tiden. Som den här som du var inne på tidigare, Captain Fantastic, som ju också är kanske därmed är ett utpräglat intellektuellt beslut. Att vi, eller jag, pappan, och i tiderna kanske också frun, bestämmer sig för att vi vill inte vara en del av den här kapitalistiska drömmen, amerikanska drömmen. Och så flyttar vi ut till naturen för att skapa på något sätt ett eget mikrosamhälle, familjen. Mm. Som ju, det känns ju lite som att ett 70-talistiskt tankesätt det där också. För det var ju framförallt, så som jag ser det i min värld och den tid jag har levt här, så var det just vid den tiden som det dök upp en sån här längtan. Folk flyttade ut till landet, ganska mycket unga människor, och försökte hitta nya liv.
Jo, där kom ju på något sätt både den där ekovågen och sen också de här alternativa undervisningsmetoderna, Steinerskolan, och det här slog igenom, och där det också på något sätt avspeglar sig i hur man i övrigt skulle leva. Och den här utbildningsaspekten är ju jättetydlig i Captain Fantastic, att just det här att det har varit högpresterande, högutbildade föräldrar som väljer att ta tag i hur familjemedlemmarna ska uppfostras, vilken typ av kunskap som är viktig att lära sig och på vilket sätt den där inlärningen ska ske och allt det här. Jag tycker det är en jätteintressant film. Jag såg den faktiskt på nytt nu. Jag hade tänkt att titta bara lite på början, för jag minns den hyfsat bra tyckte jag. Sen fastnade jag ändå i att titta på den, just för att den tycker jag jätteskickligt åskådliggör den där balansgången som i något skede äter upp sig själv. Att det kommer en gräns emot där det kanske just blir det här att ska du vara delaktig i samhället och påverka det därifrån, hur drastiska val ska du göra, eller måste du landa i någon slags mittemellan perspektiv för att det ska gå att genomföra på ett sätt som håller hela vägen ut. För att här ställs ju saker ganska på sin spets många gånger i den filmen. Det som slår mig nu medan vi pratar, som jag faktiskt inte alls tänkte på tidigare, var just att alla de här skildringarna vi nu tar upp är väldigt manligt drivna. Mm. Det är männen som funderar på att hur ska jag förverkliga mig själv? Det är ju också lite fascinerande.
Ja, det tänkte jag egentligen inte på, men när du säger det så ja. Och samtidigt den här frågan att kan man fly från världen egentligen?
Mm.
Jag menar här, nu ska man inte säga någonting om hur det går. Det är kanske lite påklistrat happy end där, tycker jag. Men, det där. Men inte lyckas ju den här familjen heller fly. På ett eller av en eller annan orsak så måste man på något sätt in i samhället tillbaks. Det kan handla om allvarlig sjukdom som borde skötas på något sätt. Eller så där. Att någonstans är det en romantisk dröm ändå. Väl, kanske.
Ja, jag tycker också att det accentueras på något sätt i den här filmen och boken och verklighetsbaserade historien som var jätteaktuell för några år sedan, som heter Into the Wild, som handlar om en ung amerikansk, mycket lovande studiebegåvning, Christopher McCandles, som plötsligt då just på brinken till av fina studieframgångar bestämde sig för att nu ska han flytta i en husbil ut i vildmarken och se vad han hittar inom sig själv genom att ta avstånd från samhället. Och där det också på något sätt landar i det här att det finns begränsningar för hur väl en människa som är ett resultat av det samhälle vi har nu klarar sig. Om man plötsligt bryter med allt det och försöker klara sig på naturens villkor, så är det inte alls liksom självskrivet att det fixar sig på något sätt.
Nej, jag kan också tänka mig att vi som bor i olika samhällen idag, vi är så vana vid att ha en viss form av levnadsstandard också. Att det räcker kanske inte riktigt med elementära scoutkunskaper för att klara sig i ett ödehus ute i vildmarken där man plötsligt ska fånga sin egen mat och odla sin egen mat och lära sig att skaffa förnödenheter från naturen. Att verkligen leva i ett med naturen, att man ska nog ha en stor dos kunskap om hur man lever ett stenåldersliv, ska vi säga.
Mm. Jag försökte fundera också på, när vi pratar litteratur och film, jag försökte ur mitt perspektiv komma fram till kända teaterexempel som skulle passa in här. Och, jag menar, det finns ju en massa texter om att inte gå med på hur natur och djur missbrukas, eller om maktspel som fyller världen med ondska. Jag tänker en som är aktuell på scenerna nu är den redan över 400 år gamla Shakespeares Hamlet, som spelas på, just fick premiär på Nationalteatern, med en massa klassiska ord som fortfarande känns helt relevanta. Urled är tiden. Det är ju verkligen nu, men framförallt kanske den här att vara eller inte vara, lyder frågan. Om det är noblare att stilla tåla ett hutlöst ödesslag eller att ta till vapen mot ett hav av plågor och trotsigt ända dem. Att dö, att sova, ej mer. Och tro att vi med denna sömn gör slut på hjärtats verk. Det tusen kval som människans kött har ärvt. Drygt 400 år gamla ord, men det där känns ju som egentligen som man skulle kunna skriva dem idag. Men den som är framförallt nu lite mer samtida som jag har kommit att tänka på är Lars Norén, som under många decennier var den viktigaste, Nordens viktigaste dramatiker. Han dog för ett drygt år sedan. Och då har jag framförallt tänkt på hans trilogi Klassernas död från 1990-talet, där han gav människor i samhällets utkant en röst. Mera då Larry Silvan-figurer än dem i Captain Fantastic. Den pjäs av de här som spelades mest i Finland heter Personkrets 3:1 från 1997. Det var en nästan 7 timmar lång sak om de utslagna i välfärdssverige. Om människor som inte tillhörde någon arbetarklass eller ens underklass, utan just som Norén beskrev som klasslösa. Därav det här begreppet klassernas död. Det var narkomaner och mentalpatienter eller annars helt utslagna människor som inte längre sågs av samhället, inte längre sågs av medmänniskorna ens. Och det som var, tyckte jag, det minns jag fortfarande, som jag tyckte att var så speciellt, att Norén hade gjort ett enormt arbete med att lära känna den här världen och lyckades så fint med att återge det sönderslitna och döende språk som var de här människorna. Att i motsats till Larry Silvan såg han inte det här inifrån utan utifrån förstås, men han gjorde det väldigt fint, tycker jag. Och det är liksom verk som fortfarande också har relevans, tycker jag.
Jag tycker det är jättefint när du beskriver det så här, för det på något sätt också leder fram till den där frågan som jag har funderat på en hel del så där i dessa tider överhuvudtaget, så här när man tänker, nu tänker jag inte på just det politiska skedet just nu, men det här som man har byggt upp nog inom allt från inredning till livsstilsprogram till allt det här, att det finns den här en slags längtan till naturen som blir säkert för många på sätt och vis äkta, men samtidigt ganska mycket en kuliss. Och att var går den där gränsen mellan det här, det äkta att stå utanför samhället, antingen av tvång som de här utslagna i samhället, eller de som faktiskt gör ett riktigt drastiskt val, som någon Larry Silvan till exempel då väljer att flytta så som han gör. Och så här. Och sen det här poserandet som handlar mer om på något sätt att du har förutsättningar ekonomiskt och utbildningsmässigt och på alla möjliga andra sätt genom att du köper det där torpet på landet och så rustar du upp det så att det platsar i tidningen Lantliv. Och så blir det liksom en viss sorts utanförskap, om man säger så. Stör det er? Är det någonting ni reagerar på?
Just det där... Samtidigt, när jag tänkte säga att just det där känns ju inte så där väldigt, väldigt äkta. Samtidigt tänker jag att vem är egentligen jag att döma andra människors val att flytta ut på landet? Och jag menar, det är egentligen, tänk så många fina hus som håller på att vittra sönder i vårt land. Att i det avseendet tycker jag det är beundransvärt att någon tar vara på dessa gamla hus som ändå är en del av Finlands historia och ger dem liv på nytt. Sen finns det ju en som jag ser det lite, ibland görs det till lite obehaglig yta, att det finns egentligen inget annat än den där ytan, och sen kryddar man på med hur fint och äkta och naturnära det är. Att det är kanske mer den här bilden av de här valen som, hur det presenteras i dagens samhälle, som blir på något sätt fel. Som för att det här med yta och underhållning och har blivit liksom kanske lite för viktigt.
Mm. Jag som ju bor på landet i ett hus, om inte ett torp, så kan jag ju bara konstatera att det kan ju sen vara eskapism det också, på sätt och vis förstås, att man sitter där och odlar sin trädgård och kan gå ut i naturen och skala av. Det är ju den här eskapismen som jag talade om här i början, som på sätt och vis är ett egoistiskt projekt kanske. Mm. Ett val. Men när jag måste ju säga att när jag vaknar här om natten av att höra berguven hoa utanför mitt fönster, så kändes det ganska skönt i dessa tider att höra det där hoo.
Ja, uppvuxen som jag är på landet, så har jag inte heller svårt att ta det till mig. Alltså, så kanske vi nu kan enas om kring det då, att finns det förutsättningar och har man möjligheter, så är det ju fullt förståeligt att man väljer att leva så. Men när vi var inne här i början på den där ursprungliga frågan med att skulle ni nu vilja på något sätt, kanske nu inte sluta ögonen, men stänga ögon och dörrar för en stund åtminstone för att samla krafter. Hur är det så på längre sikt? Kan ni föreställa er något sådant här scenario där ni slutgiltigt på riktigt inte skulle klara av eller vilja vara en del av de samhällsstrukturer som vi har idag och den värld vi lever i?
Jag kan tänka mig att göra sådana här faste perioder, att stänga av under vissa perioder faktiskt. Det kan jag tänka mig, men kanske inte att sådär radikalt kapa banden fullständigt. Det tror jag inte på.
Kanske lite så. Jag svarar nu som i början ja och nej. Att jo, visst, men det där. Samtidigt så, speciellt kanske en tid som det här på året när jag vet att våren kommer snart, vad som än händer. Och liksom knopparna och solen och fågelkvittra och sådär. Så någonstans upplever jag ändå att det finns så mycket vackert och fint här. Att det här att stänga av allting känns nog inte ännu åtminstone som en utväg för mig i alla fall.
Jag tycker det är ett ganska bra ställe att sluta med. Knoppar och solsken och berguvens och hoande. Och så blickar vi framåt mot nästa vecka. Tack och hej!